Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
God morgon.
God morgon på dig.
Det är sen frukost idag, va?
Ja, det är sen frukost. Men det beror på att vi börjar jobba så tidigt.
Ja, just det. Oändliga Zoom-möten och en brandskyddsinspektion.
Ja, en kille i hantverkarbyxor och väldigt gulröd bil som körde upp här och klättrade upp på vårt tak. Och... Mm.
Utan blå. Han hade blåljus, men de var inte på, så det brann ingenstans. Nej. Han var väldigt, alltså sotare är väldigt rena nu för tiden. Alltså han har känsla att förr i tiden så var de ju lite...
Skulle de skrämma barn sådär?
Ja, just det. Sotan, ja. Det går inte längre. De är väldigt ordnade och snygga och nystädade. Jag vet inte, finns det inga småpojkar man skickar ner skorstenen längre heller? Sådana som fanns i Dickens.
Nej, och jag tänker att det här med att man ska liksom vara rentvättad och så, det kanske är en sån där sorts varumärkesgrej. Att här är vi minsann inte inblandade i bränder och sådana saker, för att vi jobbar så effektivt så de uppstår inte.
Ja, just det. Det är mycket förebyggande. Alltså. Och sen, men kanske också lugnande, så att man ska släppa in dem och inte vara rädd för att hela huset ska bli fullt med sot. För de är väldigt noga med, när de väl sotar, då är de ganska noga med, de har ju dammsugare och saker, så att liksom allting, det blir inte mycket smuts inte. Ja, vi ska kanske inte fördjupa så mycket i skorstensfejarnas yrke.
Nej, men nu när det händer så mycket intressant i politiken.
Ja, just det också. Ja. Pratar om Annie Lööf?
Jag pratar om Annie Lööf.
Ja, just det.
Det är fascinerande. Det är fascinerande att höra på henne. Men i morse, låt säga, vi har väl, vad är det, 3 veckor kvar till valet. Så hör jag henne i P1 bli utfrågad. Och det är alltid tråkigt att bli utfrågad av 2 personer. Det kan jag hålla med om. Men alltså, har ni inte redan börjat komma in på ett väldigt tillrättavisande sätt och humör?
Jo.
Hon avvisar ganska mycket av frågeställningarna. Och,
Men det har ju att göra med... Alltså hon har ju manövrerat in i ett väldigt konstigt läge. Det finns ju bara två ställen som förstår. Det är bara hon och DNs ledarsida. Det är bara de som tycker... Alltså DNs ledarsida var jätteskojig igår när då Annie Lööf hade sagt att hon vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Den typen av besked som alla sagt att du kan ju inte låtsas som om du kan välja fritt, utan du får väl tala om vilken sida du står på. Mm. Och alla har ju förstått att hon är bakom Magdalena Andersson. Men nu sa hon det formellt. Och DN har hela tiden sagt att hon behöver inte alls säga det. Nu när hon sa det, nu har hon sagt det. Nu måste Ulf Kristersson välja. Jag fick lov att läsa ledaren 2 gånger innan jag förstod. Men det är sådär, de är så fast i en helt annan verklighetsbild. Att det är därför det blir så när hon blir utfrågad. Att hon måste liksom ställa om alla frågor, därför att hon lever på en annan planet.
Ja, och jag menar, det som brukar korrigera partier och partiledare, det är ju opinionsmätningarna. Och de har ju liksom halverat sitt väljarstöd från förra året. De var ju faktiskt uppe på 10%, och det kan vi inte påstå att de ens är i närheten av. Så att det är ju väldigt riskabla och långsiktiga projekt som man ger sig in på om man ska liksom ställa om huvudet på folk.
Ja, jag tänkte gräva det där lite grann om ett tag. Kanske efter valet i fokus. Men det är ganska intressant hur det här partiet har utvecklats. Jag tror att det är en kombination av saker. Jag tror att det är, alltså dels är det här med Stureplanscentern. Som ju ofta beskrevs liksom mer sociologiskt. Att det var människor som svirade just runt Stureplan och hade, var storstadsmänniskor som skulle ta över. Men det intressanta med det där var ju liksom att Stureplanscentern var ju ideologiskt driven. De var ju liksom väldigt starkt ideologiska liberaler.
Mm.
Och det var ju det nya liksom i Centern som hade varit ett uttalat pragmatiskt parti. Man brukade ju garva åt Centern förut för att det var det enda partiet utan ideologi. De försökte hitta på den där...
kohandel.
Ja, och de skulle liksom hitta på så här decentralisering eller human ekologi och vad det nu var. Men det var ju den skillnaden. Men sen tror jag det finns... Och det har ju drivit på det här. Sen tror jag det finns andra grejer. Jag undrar om det spelar roll att de är så vansinnigt rika. Mm. Alltså här, de sålde ju Centerpressen och blev miljardärer. De är ett av världens rikaste politiska partier.
Mm.
Och på något sätt så är det, jag tror inte det är en bra grej för ett politiskt parti att ha fuck you-pengar om man säger så.
Nej, att det är ingen bra idé. Man är inte på en sån marknad nämligen.
Då kanske man lockas att, att uppfostra väljarna snarare än att fånga dem.
Vad man brukar säga om dem är väl att de då också har haft kapacitet med EPA-pengarna att beställa oerhört mycket opinionsundersökningar.
Mm. Ja.
Och de borde ju vara otroligt nedslående för partiet. Så att det är liksom...
De är väldigt bra. Fast det blir väl just den här krocken då, liksom att okej, folk tycker så här, men de har ju fel. Hur ska vi få dem att...
Exakt. Och det är någonting annat än att vinna val.
Ja,
att tala om för folk att de har fel. Det här är ett långsiktigt projekt som går ut på att människor ska till sist se ljuset och att Annie är den som bär, så att säga.
Ibland, och ibland är ju sånt rätt. Jag menar, Churchill hade ett drag av det där som liksom var den enda som hela tiden talade om att det här med Hitler är ett problem. Vi kan inte... Margaret Thatcher hade ett sånt drag. Och ibland får ju såna personer rätt. Men i det här fallet undrar jag...
Alltså det är ju så väldigt otydligt vad deras så fall kärnbudskap är. Det är ju ganska svårt för folk att förstå.
Ja, så är det. För att båda de här exemplen, Churchill och Thatcher, de var ju väldigt tydliga med vad de ville istället. Alltså Churchill var ju tydlig med att vi måste liksom ta strid mot Hitler.
Mm.
Och Thatcher var ju tydlig med att okej, vi får ta strid med fackföreningarna. Men Annie Lööf, om man lyssnar på den här intervjun i morse, det Annie Lööf är tydlig med det är att hon vill ha Magdalena Andersson som statsminister, men Magdalena Andersson ska driva centerpolitik och vänstern får inte vara med i inflytta, så måste ändå stödja regeringen.
Ja.
Så att det är liksom samma konstiga...
Och det är den där markeringen mot Vänsterpartiet som då motsvaras av markeringen mot Sverigedemokraterna. Alltså det vill säga det hon har skissat på förut men inte sagt på ett tag tror jag, är att det handlar om den breda mitten.
Ja.
Och den breda mitten har ju blivit det smala Centerpartiet. Alltså det är ju väldigt lite kvar där.
Ja, och det har hon ju i praktiken övergivit det, eftersom hon säger liksom hon har valt statsministerkandidat enligt den höger-vänsterskala som alla andra också liksom lever i.
Men hon kanske tror att hon ska reformera Socialdemokraterna. Har du tänkt på det?
Jag vet inte. Det är möjligt. Men det är, jag vet inte riktigt. Alltså jag tycker men det är väldigt intressant. För jag tror jag aldrig sett någonting liknande i ett politiskt parti förut. Det är liksom, man har också sett på de här värderingsförändringarna. De är ju faktiskt uppmätta ordentligt.
Att
hur snabbt Centern har rört sig på de här värderingsmässiga skalorna. Mm. Så att från att ligga någonstans i närheten av, ska vi säga, KD och Liberalerna till att nu komma mycket närmare Miljöpartiet och Vänsterpartiet och värderingsfrågor. Det är ganska intressant, tycker jag.
Jo.
Men jag tror att jag känner att det är mera Olof Johansson än Margaret Thatcher i den här strategin, om det är någon som minns honom. Det vill säga, helt verklighetsfrämmande. Jag har Johansson.
Nej, men sen var det faktiskt så att hon också efterlyste lite av alliansen i den här intervjun, vilket gjorde hela ytterligare förvirrande. Ja. Jag förstår faktiskt inte.
Nej, det är någon bubbla.
Alltså, det finns en... igår gick jag och funderade på ett talesätt. Nämligen skam den som ger sig.
Mm.
Jag tycker det är egentligen ganska underbart. För att den är väldigt, den fördömmande egentligen. Alltså det man kunde säga istället är ju trägen vinner. Mm. Det skulle kännas lite sådär.
Mm.
Ja men det är lite folkligt och vi är lite positiva och vi tror på vad vi gör. Men skam den som ger sig. På något sätt får jag den associationen till Annie Lööf nu. Skam den som ger sig.
Mm.
Det kostar blod, svett och tårar. Det kostar... trovärdighet. Det kostar alltihopa, men skam den som ger sig. Och vad ligger det i skam den som ger sig?
Ja, jag tror att det är just det här. Jag tror att Centern, när de valde väg och spräckte alliansen, och liksom skenförhandlade med sina alliansvänner samtidigt som de gjorde upp med sossarna. Det var ju en grej som skapade en otrolig bitterhet i de andra allianspartierna. Och det ledde ju sin tur att Centern kände sig otroligt utsatta efteråt. Därför att det blev
så kallade centerhatet.
Centerhatet som det hette. Och det där tror jag, det där är någon del i förklaringen till den här skandeln som ger sig. Att när man har känner sig utsatt. Ja, det blir ju på något sätt alla tecken på att man gör fel. Alla tecken på att andra människor säger det här är inte bra. Blir då sin motsats. Det betyder att man måste ha rätt.
Mm.
Därför att det är det som håller ihop gänget. Liksom. Mm. Vi är Centern. Alla som är emot oss har per definition fel och är illvilliga. Och därför måste, ju fler som är det, desto mer säkert är att vi har rätt.
Mm.
Jag tror att det är någon sån där. Och då blir det ju skandeln som ger sig. För att om man då ger sig, då har man liksom
visat att man tänkte fel från början. Och det vill man inte visa.
Ja, eller att man ger upp det som var så viktigt. Jag vet inte.
Nej.
Ja, vi kommer säkert få
anledning. Vi får ge oss, hörru. Vi får ge oss.
Ja, vi ger oss. Det är utan någon som helst skam. Känns det som.
Ständigt och jämt.
Ja, det är sånt i livet.
Ja.
Vad sitter du och bläddrar i? Ja, men du vill säga någonting, du ser på dig.
Ja, jag vill ju det. Nej, men när jag tycker att den här verkligheten känns för overklig, då flyr jag in. Nu för tiden, just nu i alla fall, i en underbar bok från 99 som heter The Way We Lived Then av Dominic Dunn. Och för de som inte vet vem Dominic Dunn är, så kan det vara så att de kan återkalla minnet av en kille som skrev om såna här celebritetsbrott och mord i Vanity Fair.
Vi gjorde under
Graydon Cartons sista år där. Och den här killen är otroligt intressant. Han börjar lite grann som fotograf, men sen så skriver han och så kallar han boken för Recollections of a Well-Known Name Dropper. Och det är liksom exakt så det är. Och han har, förutom att han har bilder, verkar som han, från majoriteten av de parterna han varit på, så har han fotat inbjudningskorten som han också verkar ha sparat kul. På. Ja, det är väldigt kul. Och sen får man såna där.
Och det här är New York, va? Eller
Los Angeles. Behind the scenes från det där skvallet som man vill veta. Hur folk gick tillväga när de blåste en kompanjon eller skilde sig för 17:e gången eller någonting i den där stilen. Han känner gången och då hör det till saken att han också var väldigt uppburen ett tag och blev bjuden till alla de här festerna. Tills han började dricka och droga för mycket och då föll han och han blev arresterad för innehav av illegala droger på en flygplats, oerhört offentligt. Men han tog sig ju tillbaka och blev ju någon sorts
kanske var därför han fick kriminalreporter
i högskolan.
Ja.
Ja, men det är väldigt, väldigt ärlig berättelse om liksom från riches to rags, kan man säga.
Jag kommer ihåg första gången, för han gjorde ju tv på de här kriminalgrejerna han gjorde i Vanity Fair också. Mm. Jag vet inte vad de gick för någonstans riktigt. Nej. Men man har sett, man har kunnat se dem ibland i svensk tv någonstans, vet jag. Jag har sett dem av och till. Mm. Och det är någonting roligt med det. Alltså jag kommer tänka, han är som en överklassens Brynolf Wendt. Kommer du ihåg Brynolf Wendt som satt i på Efterlyst eller vad det var?
Han var polis.
Ja, och liksom och aldrig väjde från de här liksom moraliska övertonerna. Och det finns ju någonting sånt i Dominic Dunn också när han berättar de här historierna. Det finns en sedelärande.
Gör det.
Ja, det tycker jag är lite kul.
Man kan göra fel och så kan man göra rätt. Ja. Och det är bättre att välja att göra
rätt. Ja, men det är roligt. Jag vill lite så.
Och sen alla dessa vackra svartvita bilder på alla dessa glamorösa människor vars håruppsättningar liksom måste ha kostat en förmögenhet under en livstid. Alla dessa snygga hus med alla dessa blomsteruppsättningar.
Mm.
Det är snyggt. Folk poserar ridande och rökande till exempel.
Ja.
Sådana grejer. Det, du vet. Ja. Ja, jag kopplar verkligen av The Way We Lived. Kanske.
Dominic Dunn.
Dominic Dunn heter han.
Mm.
Ja.
Så att, jag
man får
inte
roa sig på de sätt man kan.
Jag vågar knappt fråga, men jag trodde det var Heliga Birgitta som gällde. Det här låter som det här är som en spin-off.
Jo, men nu har jag läst ut två böcker om den Heliga Birgitta. Mm. Och alltså, jag tycker det är lustigt att båda de här två är... De försöker förstå Birgitta och man blir inte mycket klokare efter att man har läst dem. Och dessutom tycker jag att de är renons på det här som jag tycker är det mest fascinerande. Under Birgittas tid och även efter hennes tid så var Sverige ett katolskt land.
Mm.
Men det märks inte. Det är som om det är en helt irrelevant dimension av det här.
Mm.
Men jag som är intresserad av vad som skapar liksom förutsättningar för samhällslivet undrar ju. Betyder det verkligen ingenting?
Och då ska jag inte tjata, men sen Stolpe, som ju var katolik.
Men nu tjatade du.
Ja, jag gjorde det. Men om du är ute efter just det här. För att liksom, jag tror att det där, det sätter ju finger på någonting. Jag tror att när svenskar skriver sånt här så underskattar de alltid religionens betydelse.
Mm.
Jag tror att skälet att man liksom inte gör en affär av katolicismen är att man inte har någon relation till religion överhuvudtaget. Man tänker på den ungefär som den är idag. En sekulärt Sverige som liksom en slags bisak.
Mm.
Det var det ju inte då.
Nej. Och sen är hon en så komplicerad person. Det finns ju väldigt mycket dokumentation. Därför att hon hade ju sina uppenbarelser.
Mm.
Och de var ju ofta ganska dramatiska. Hon kunde ju tala om för påvar och alla möjliga människor att de skulle dö om de inte gjorde som hennes uppenbarelse hade visat att de borde.
Ja.
Och hon... Så hon på något sätt, och det var ju inte okänt att man hade sådana dramatiska karaktärer som kom dragande. Och det skymmer på något sätt vis sikten, för man kan tänka sig att hon kanske bara var en utlevande, jobbig människa.
Mm.
Och den andra delen är ju att, och det tycker jag Furuhagen skriver bra om, det är nämligen att det var ju egentligen inte hon själv som såg till att det här blev nedtecknat på latin.
Mm.
För hon kunde inte latin. Hon fick ju sin uppenbarelse på svenska, vilket kan vara lite speciellt.
Tänk att Gud pratar svenska.
Lite speciellt, ja det tycker jag är intressant. Så de är nedtecknade av andra som har vetat vad som krävs för att man ska bli kanoniserad.
Ja.
Så de är ju redigerade på det sättet. Och hon hade aldrig kunnat bli helgon om det inte var så att det fanns en väldigt stor grupp inflytelserika
redaktörer,
svenskar.
Vi säger så.
Redaktörer. Mm. Ja, den tidens redaktörer kan vi säga. Som ju då var präster. Men hon var ju, hon kallades ju för hertiginnan av Närke.
Ja.
Och det är ju egentligen...
Du kan inte prata när du går bort från mikrofonen.
Hon kallas förstinnan.
Mm.
Ännu bättre. Förstinnan av Närke.
Mm.
Och det är ju, Furuhagen pratar mycket om hennes sociala relationer och vilka personer hon kände. Och hon var ju av en släkt som var väldigt inflytelserik. Så att hon var van vid att bli lyssnad till, kan man säga.
Vi kan väl lägga till det också. Det var någon lyssnare som tyckte att vi var oklara och trodde att vi skulle tro att Helga Birgitta träffade Gustav Vasa. Men
och blev vän med honom.
Eftersom det är nästan 200 år mellan dem så det är svårt att missa om man läser med det. Men det du menade var ju mer att hennes arv var ju så starkt när Gustav Vasa 200 år senare eller 250 år senare skulle reformera Sverige. Att han vågade sig inte på liksom det
Bastilla
som hon
lämnade.
Nej, hon vågade sig inte på hennes. Det var ju mera det. Så hon var... en nagel ögat på makthavare långt efter sin död.
Även efter sin död.
Mm.
Det är inte illa.
Det är inte illa. Det önskar man ju att man var själv lite grann, eller hur?
Då får man väl försöka anstränga sig för
det. Man är knappt när man lever ens.
Hopplösa grejer.
Ja.
Ja.
Jag vet inte, jag tyckte tidningarna var ganska innehållslösa annars i morse. Jag vet inte, det kanske beror på mig. Man har olika dagar. Men...
Ja, det var ju en nyhet i P1.
Vad var det?
Ja, att de som önskar sig för insemination, sperma från icke-nordiska donatorer, de har väldigt svårt i Sverige.
Mm.
Svårt att hitta det i Sverige.
Mm, förstår jag.
Ja, jag förstår det också.
Det har kanske att göra med demografi.
Det kunde bli en nyhet i alla fall.
Mm. Det är ju det. Alltså, är det tillräckligt många som jobbar i ett yrke så går det alltid att sysselsätta alla genom att hitta på
någonting. Stampa fram en nyhet. Ja.
Jo, en sak som vi kan väl nämna då, som jag tycker var väldigt tråkigt, som jag fick reda på igår morse när en reporter från Dagens Industri ringde mig, att Thomas Fischer har drunknat i Sankt Bart, i sitt hem i Sankt Bart.
Ja, det var väldigt tråkigt.
Det var tråkigt. Han var en väldigt rolig person som vi faktiskt lärde känna en del på olika sätt.
En rolig finansman.
Ja, och beläst och besatt av vissa saker. Han hade en ganska långvarig fejd med skattemyndigheten om olika saker, vilket kanske inte är alldeles ovanligt med finansmän, men jag tror att han för honom var det mer personligt än för de flesta. Och sen hade han ju också en, han hade en fäbless för att gärna chockera människor. Han hade inget problem med att, att börja på ett väldigt kulturellt sätt men ändå referera till könssaker. Könsumgänge på olika sätt. Nej, han var verkligen en egen person. Och rolig och berättade mycket kul saker. Och det är många som jag tror har en relation till Thomas Fischer på helt andra sätt än där att han var finansman. Han hade ju bokförlag och han var väldigt litterärt kunnig. Och vår kompis Kristoffer Lind som har förlag köpte ju Fischer förlag till slut. När han bestämde sig för Fischer att det inte gick att hålla på med längre. Men han donerade ju till exempel stora pengar till Folkets hus uppe i Kramfors tror jag det är, där min mamma kommer ifrån. Så liksom där har ju folk en relation. För han växte upp där. Mm. Och där kan han ju berätta fantastiska historier om hur det var. Han är född 40 tror jag. När han växte upp där och hur liksom tydliga klasskillnaderna var i den här bruksmiljön. Hur äppelträd till exempel hade bara de som var liksom lite högre upp på tjänstemannaskalan. Vilket ledde till att arbetarungarna skulle palla äpplen då i deras trädgårdar. Och sådana saker. Han hade mycket, och en del kanske var lite skrönartat. Men han var någonting, alltså om man ska försöka sätta fingret på vad han var för typ av människa skulle jag säga att han var liksom en central europeisk intellektuell i Sverige. Och det är ganska ovanligt. Det finns några stycken. Richard Schwartz kanske är en sån också på ett annat sätt. Men han hade liksom läst den litteraturen. Och han levde i de kulturkretsarna. Nu när han dog så delade han sin tid mellan Florens och Sankt Barth tror jag. Han hade bodde i Florens ganska länge.
Ja.
Ja. Det är tråkigt. Man kommer att sakna honom. Samtidigt måste jag säga att liksom, han var 81 och ska man dö på något sätt så det här var ju mer passande död för honom än att han skulle ligga i sängliggande och förlora huvudet. Ja, en viss dramatik. Och liksom, det finns något, ändå något slags storslaget.
Storslaget, där har du rätt i.
Ja. Men tråkigt är det ändå.
Mm.
Ja, vi har hållit på här nu. Nu slutar vi liksom på en ganska tråkig ton här, men det är så.
Men ibland, är ju livet, ja.
På det sättet.
Så är det.
Ja.
Vi säger så då.
Ja, vi gör väl det. Mm. Vad ska vi göra idag då?
Ja, vi ska... Ja, vi är bortbjudna på middag.
Ja, vi ska på middag ikväll.
Ja, så vi ska ta ut bilen och putsa den innan vi kör iväg.
Nej, det ska vi inte.
Det ska vi inte.
Jag har inte sett att bilen på 2 år, tror jag. Men du, det är varför skönt. För nu har vi några dagar. Jag tillhör inte den som får ångest så fort det är 25 grader varmt. Tvärtom. Alltså nu har vi i varje fall haft, nu får vi så här 3-4 sommardagar i varje fall. Det är ganska bra för att vara svensk sommar. Det är ungefär
som det. Annars där den svenska sommaren är den bästa dagen på hela året.
Ja, precis. Ja. Red top, ja. Men det här är, jag tycker det är underbart. Och om man hinner kanske man till och med ska åka lite stranden en sväng.
Kanske det.
Och bara sitta där och läsa.
Bra idé.
Mm.
Vi säger så.
Ja, vi gör det.
Hej.
Hej.